Vill du se mina etsningar? Så det är som att säga, vill du se mina tavlor? Vill du se mina gravyrer?
Vi pratar raggningsrepliker från 1800-talet. Och lyssnaren Maria har en fråga om uttrycket.
Gå in i väggen. Vem gick först in i väggen egentligen?
Välkommen till Språket i P1. Jag heter Emmy Rasper. Men innan vi tar oss an språkfrågor här i programmet så ska vi prata om en av de mindre svenska dialekterna, nämligen estlandssvenskan. Vi har ju hört Henrik Rosenqvist prata om estlandssvenska här i Språket tidigare. Och han är också projektledare för ett forskningsprojekt som heter Estlandssvenskans språkstruktur. Och i 4 år har forskare från Norden samarbetat för att kartlägga estlandssvenskan. Och nu är projektet i slutfasen. Det har varit en kamp mot klockan eftersom det inte finns så många personer kvar som fortfarande pratar estlandssvenska. De talare som lever idag är mellan 80 och 90 år gamla. Och en av de som har jobbat med projektet är Maja Andreasson. Hon är lektor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och Språkets reporter Erik Espeland tog sig till hennes kontor för att ta reda på mer om vad projektet har kommit fram till och bad henne berätta vad det är som är unikt just för estlandssvenskan.
När man säger estlandssvenska så låter det ju nästan som att det skulle vara ett språk. Men egentligen så är det bara den svenska som talades i Estland. Ungefär som när man talar om finlandssvenska så är inte det heller ett språk, utan det är de olika finlandssvenska dialekter som finns. Och på samma sätt så är ju estlandssvenska då flera stycken olika dialekter av svenska som talas, eller kanske snarare skulle man kunna säga talades i Estland. Man brukar prata om att en dialekt eller ett språk kan vara moribunt, det vill säga att det är dödsdömt. Och det handlar ju just om det, att det inte går vidare till barnen och att man slutar att prata det. Och då betyder det att då de sista talarna kan dö. Och det är därför som det är ganska viktigt att man dokumenterar hur de här dialekterna ser ut. Därför att det lär oss väldigt mycket om hur det svenska språket har sett ut och hur det förändras.
Så hur låter estlandssvenska?
Ja, det låter ju som en väldigt traditionell dialekt. Vi skulle kunna lyssna på en liten snutt av estlandssvenska här. Det handlar alltså om en ung pojke som ska åka till Hapsal och han har med sig en tjur, en böll. Och då är det så att nästan det första han säger det är någonting som är ett estländskt låneord, en parsnick. En kreaturköpare. Ska vi ta och lyssna på hur det låter? Och det här är alltså då på nuckedialekt.
En parestnik heldor kritor uppkepar. Keft van fars bull. Och drängen och jag fing åt er sajas. En vi skulle till hås och slafthuset med bullen. Han skulle vara där för klocka 11 torsdag förmiddagen.
Ja, jag förstod nästan ingenting kan jag säga. Förstår du detta?
Ja, nu förstår jag ju detta. Första gången jag hörde det så blev jag också lite ställd och nervös över att det här... Att jag tänkte faktiskt, det här kommer aldrig att gå, jag kommer inte att förstå det här. Men nu förstår jag ju när de pratar estlandssvenska, så att jag har ju lärt mig förstå.
Så är något speciellt då, när man hör det här, som där hör man att det är estlandssvenska?
Han använder ju då ett annat ord för tjur, han säger böll. Och istället för att han säger två så säger han få. Och sen så hör du det här ordet slakthus. Hapsals slakthus. Ska vi se om vi kan lyssna på det igen?
En vi skulle till hås och slafthus med bullen.
Där har du ju det här ordet slafthus. Alltså där du har det här ljudet som är en tonlös lateral som är väldigt speciell för estlandssvenskan.
Så här har vi både den tonlösa...
Lateralen.
Ja. Och estländsk lånord.
Plus att det finns speciella estländska eller estlandssvenska ord som böll till exempel. Och en sak som är väldigt intressant det är hur de använder det som kallas för negationer. Negationer är ju sådana här ord som inte och ingen och aldrig. Och i svenskan, vanlig standardsvenska, kan vi ju inte säga jag såg inte, ingen man inte.
Många negationer där.
Det blir lite många negationer, ja. Men det här det går absolut utmärkt i estlandssvenska. Till exempel så har jag ett exempel här från Stora Råge som är nu fick inte inga människor gå hem inte. Och det är alltså så att i flera stycken av de här dialekterna så kan man ha inte bara två utan man kan ha tre negationer i samma sats. En annan sak som vi har noterat, det är att de har en väldigt speciell användning av bestämd form. Bestämd form, det är ju att man säger flickan istället för flicka, till exempel. Och i Sverigesvenskan så säger man normalt min syster. Men i estlandssvenska så är det vanligt att man säger min systern. Och inte bara det, utan de säger också flickans boken. Man säger flickans bokens omslaget. Ja, och det hör du direkt, att det här stämmer ju inte med Sverigesvenska. Men det som är intressant med detta, det är att i väldigt många traditionella gamla dialekter i svenskan så finns den här överanvända bestämdheten. Men någonting då som finns i estlandssvenskan som vi inte har kunnat belägga i andra dialekter, det är att de också har bestämd form efter ord som varje. Så de säger varje rågögården. De säger inte varje rågögård som vi säger. Varje boken. Varje mannen.
Spännande då?
Ja, det är jättespännande. Sen har de någonting som är väldigt roligt, och det är att de har en slags, skulle kunna kalla för verbal substantiv. Det är alltså sådana saker som används så som vi skulle använda ett substantiv. Ett substantiv som mat, till exempel. Då säger de istället ätande. På runik kunde de säga som ätandet blev lagt på bordet. Alltså som maten blev ställd på bordet.
De är väldigt aktiva, estlandssvenskarna.
Ja, det låter ju som att de är aktiva i sina substantiv helt enkelt. Så det är också väldigt spännande.
Det sa Maja Andreasson, lektor i nordiska språk vid Göteborgs universitet, som håller på och jobbar i ett projekt där man kartlägger estlandssvenskan. Och nu på torsdag den 24 november så presenteras en del av forskningsresultatet som projektet har lett fram till. Och det här äger rum på Stockholms universitet och är öppet för alla att delta på. Det kommer vara forskare men även talare av estlandssvenska som deltar. Via språkets hemsida kan du hitta en länk med mer information om du är intresserad. Nu, dags för språkfrågor.
Kör från början.
Nej, men det här blir jättebra. Ylva Bierman, välkommen hit.
Tack.
Ja, varsågod. Du är doktorand i nordiska språk vid Göteborgs universitet.
Mm.
Hur har du det?
Jag kan inte klaga.
Hur har du det med stress och så då?
Ja, men det är väl som vanligt. Man är väl lite konstant stressad. Ja, men jag försöker ändå ta det ganska lugnt. Det går ju oftast inte fortare för att man är
stressad.
Nej.
Vi ska prata om ett uttryck som har med stress att göra.
Okej. Okay.
Nu har vi med oss lyssnaren Maria Prins Karstensen. Hej!
Hej! Jo, det var så att vi satt och fikade några kollegor och började prata om utmattning och kom på att det också heter gå in i väggen. Och sen var det någon som sa, vem gick först in i väggen egentligen? Alltså hur uppstod uttrycket?
Vem som var först kan jag inte svara på, men jag har rotat lite i det här och sett hur det används och vad det verkar ha för ursprung. Då hamnar man i idrottens värld. Man har då den här väggen, verkar först ha använts bland maratonlöpare. Och det är alltså där man kommer till den, man blir så trött att man, kroppens energi är helt slut och man trillar liksom ihop och kan inte fortsätta. Eller har liksom inga krafter kvar. Man kan hitta din maratonhandbok från 1974, men då på engelska, alltså då The Wall kallar de det då. Så det är där det är belagt på engelska. Och sen finns det faktiskt äldre belägg för ett annat uttryck också på engelska då, som är The Bonk.
The bonk.
Ja, för att då bonkar man liksom i. Det är så här, då är det stopp. Så det är ljudhärmande då. Men det var engelska. Så om vi tittar på svenska förhållanden då, så blir den här idrottsanvändningen vanlig i svenska tidningstexter på 80-talet. Så till exempel Gunde Svan berättar om hur det känns att gå in i väggen.
Men då är det inte att han är så stressad på jobbet att Nej. Han har någon form av...
Utan fysisk utmattning är det då. Och då är det till exempel i Aftonbladet 82... Så skriver de att tröttheten smyger sig inte på utan slår till plötsligt som en klubba. Gå in i väggen heter det bland de aktiva.
Sportmänniskorna.
Ja. Så på 80-talet så är det den här användningen som dominerar totalt i svenska tidningstexter. Det är alltså fysisk utmattning, det är idrottssammanhang. Och sen i början av 90-talet så började gå in i väggen dyka upp om psykisk utmattning i tidningstext. Och det var väl kanske också då i samband med att den här diagnosen utbrändhet och bredde ut sig, då börjar man också använda gå in i väggen om psykisk utmattning. Då tittar man i tidningstext idag så är den här psykisk utmattningsbetydelsen som dominerar nästan helt. Så att när man pratar om gå in i väggen är det just psykisk utmattning, utmattningssyndrom.
Ja, för det, så tänker jag att det tänker jag att det betyder.
Mm.
Ja. Maria, är det också det som det betyder för dig, alltså en psykisk utmattning?
Ja, absolut. Men då tänker jag på när det kommer från maraton, då har det kanske med den här mjölksyreväggen att göra. De pratar om att man måste över för att kunna ta sig igenom hela loppet.
Ja. Men så att idag kanske man inte använder gå in i väggen i sportsammanhang då? Eller?
Man kan säkert göra det, men den har ju trängts ut. Ja. Tror jag. Jag tror fortfarande att de pratar om väggarna. Alltså, det kan jag tänka mig löpa. Alltså, alla som håller på med långdistanskrävande idrotter kan säkert använda den förut. Men det är tydligt att vi har plockat in den i den här betydelsen psykisk utmattning. Och det har ordböckerna till exempel, de har också hängt med. Om man tittar i ordböckerna tidigare så stod det just, då tog de upp det här att gå in i väggen är att förlora alla krafter på grund av syrebrist, överskott av mjölksyra. Ja, det är precis det som du tog upp där, Maria, i sportjargong. Men om man tittar nu i de uppdaterade upplagorna så står det att det typiskt är om psykisk påfrestning.
Det var nog så lite som vi gissade. Vi pratade bara lite om det här med det fysiska, att det ser ut som man går in i väggen. Men det var någon som också tog upp att man kanske går in i väggen och försvinner in i väggen. Typ. Att man vill vara borta från allt när man är stressad.
Just det.
Det är det intressanta med metafor, att man kan tolka dem på olika sätt. Man kan liksom göra sin egen lilla bild.
Det är en väldigt etablerad metafor. Alltså, det är ju verkligen en bild man får av någon som går in i en vägg.
Mm. Och liksom att man inte har haft riktigt koll, för de bara dyker upp från ingenstans. För att man har haft för hög fart och så plötsligt är det totalstopp. Om man tittar bakåt här, för jag funderar på det här med utbrändhet, det är väl en avråd. För det är också en ganska tydlig bild, att man har bränt ut alla resurser. Men det är väl liksom en avrådterm har jag förstått inom. Jag hittade en lista här, nu ska vi se, nu är jag inte helt säker på källan. Men där står utmattningsdepression och då står årtalet står angivet här i 98. Och sen så att numera kanske vanliga utmattningssyndrom.
Ja, så är det nog, ja.
Mm. Och så innan dess på 70-talet pratade man om kronisk stress. Det var på 60-talet man började prata om det här med utbrändhet. Och det var väl då från engelska också, alltså USA, alltså burnout. Innan dess fanns en tysk Erschöpfungsdepression, alltså som användes på 50-talet. Och man kan faktiskt hitta begrepp för det här från 1800-tal. Då pratade man om neurasteni. Mm-hmm. Som var ungefär samma sak.
Som är i dagens utmattningssyndrom.
Ja. Så det har liksom haft lite olika namn på det här psykiska tillståndet av psykisk ohälsa.
Väldigt spännande.
Ja. Ylva, har du något mer att tillägga? Eller ska vi...
Nej, det har jag inte.
Nej. Maria, då hoppas du är nöjd med svaret.
Absolut.
Ja.
Tack så mycket.
Hej då.
Hej då.
Hej. Hej. Du, vi ska fortsätta med det här med uttryck.
Okej.
Okay. Nu ett... Ja, men ännu mer modernt uttryck,
okej,
vågar jag påstå.
Ja.
Ja, och lyssnaren Camilla Edberg är med nu. Hej!
Hej! Jag undrar över det här uttrycket Netflix and chill. Som man kan säga om man egentligen tänker ha sex med någon. Så kan man säga att man, ja, men vill du komma över på Netflix and chill, så betyder det egentligen någonting annat.
Man ska inte kolla på en film på en streamingtjänst.
Precis, utan det är något annat som vankas.
Ja.
Ja, men jag undrar lite varifrån det här uttrycket kommer ifrån. Och finns det andra äldre uttryck som betyder samma sak?
Men den här frasen då, utan sexuella konnotationer, är först belagd 2009. På engelska då. Men sen så ser man då efter ett tag när den här liksom frasen har använts ett tag att man börjar använda det här med ironiska citattecken runt chill. Så alltså Netflix and och så ironiska citattecken runt chill. Så då vet man liksom att någonting där är på väg att hända. Och sen så var det någon gång mot slutet av 2014 så verkar den här betydelsen ha sex har blivit relativt etablerad. Så den har liksom tagit över uttrycket. Och det kan man då se för att folk liksom refererar till det liksom med väldigt mycket blink blink. Så då ser man att det här liksom börjar komma igång andra hälften av 2014 får man väl säga. I april 2015 så läggs det till i Urban Dictionary som är en sån här engelsk slangsajt där man kan... Och då vet man att då är det liksom också helt etablerat när det tas upp där och folk börjar definiera det. Och så ser man också, om man tittar i sökmotorer, för det kan man göra, se vilka uttryck söker folk efter. Så då ser man att intresset för det vaknar. Det blir ett sökuttryck i maj 2015 och sen så peakar det tydligt i oktober 2015. Och det
ett kan man... år sedan då? Ungefär.
Drygt. Och då kan man också se... Jag tittade på det här, vilka som har sökt på det här uttrycket och då... Inser man också hur tydligt amerikaniserat Sverige är. Sverige, Norge, Danmark till exempel. Får man titta på en världskarta och se så här, var har folk sökt efter det här uttrycket så är det ju Nordamerika. Och i Europa så är det, om det är Storbritannien, i viss mån liksom Tyskland, Frankrike. Men att Sverige, Norge och Danmark, alltså vi är ju, och det tänker jag också på i språket, att vi får så många frågor om engelska uttryck som vi faktiskt bara adopterat. Det var tydligt jämfört med resten av världen hur amerikaniserad var populärkultur.
Vi tycker så här, åh vilket bra uttryck, det här behöver vi använda. Mm. Jag tänker att det finns två följdfrågor på detta. Det ena är något som är lite problematiskt för oss på Sveriges Radio, att ha ett varumärke i ett uttryck. Det finns ju en massa andra streamingtjänster och så. Men hur vanligt är det här att man har uttryck som är så kopplat till ett varumärke?
Det är väl inte alldeles så vanligt.
Nej.
Just för att vissa av de här, vissa tjänster som kanske blir den mest prototypiska, så att man bildar verb som googla till exempel.
Just och så
får
det, och man Skypa
och, Skypa och så. Så att det är, så blir det väl. Det är liksom en effekt av att vi använder vissa kommersiella tjänster.
Okay. Ja, det finns många andra streaming-sajter. Och vi pratar ju om det här nu för att det är ett etablerat uttryck.
Mm.
Ja. Men sen var ju din fråga också, Camilla, finns det liknande äldre uttryck?
Mm, ja, precis.
Ja, det har du säkert kollat upp, Ylva.
Ja, jag tänkte på dem spontant, så jag har frågat runt också. Men de två som jag kom på, som är liksom, har tydliga sexuella konnotationer i svenskan, är dels, vill du följa med hem och dricka te?
Det är ju en klassiker.
Ja, som jag ändå tror används en del och kan vara, alltså det är inte så, det är inte, kan inte så alltid så sexuellt. Det är inte lika sexuellt kodat som det här med Netflix och chilla.
Nej.
För den är inte helt förstådd. Man kan också faktiskt gå hem och dricka te.
Fast den tycker jag har blivit så, alltså den är så klassisk så att den blir som ett skämt.
Ja, men en som är ännu mer tycker jag är så klassisk att den har blivit som ett skämt och som man absolut inte kan använda och som jag därför tycker är väldigt, väldigt rolig är, vill du se mina ätsningar?
Oj.
Har ni någon relation till detta uttryck?
Ingen har sagt det till mig i alla fall.
Nej, jag har inte heller hört det faktiskt.
Nej, jag tror inte att det liksom är användbart i realiteten.
Så. Men vad menar man?
Det är en teknik för att jag skapar konstverk. Aha. Så det är som att säga, vill du se mina tavlor? Vill du se mina gravyrer? Det är ett 1890-tals uttryck. Så att man raggade på 1890-talet eller kanske då tidigare, så verkar det ha använts. För då,
vill du se mina ätsningar?
Mm, jag tror att det första, det äldsta belägget som man hittar säkert, det är en roman av Horatio Alger heter han. Och där är det en Miss Ferguson som skickar brev till en snubbe och ber honom komma över för att hon har några ätsningar som hon vill visa honom. Och faktiskt också Hjalmar Söderberg, vår svenska, hans debutroman. Där är också just en sån här situation där det är en karaktär som heter Johannes Hall som vill ragga upp en annan karaktär som heter Greta. Och han gör det då genom att fråga om hon vill se hans ätsningar. Och där kan jag också säga att det går bra i början, men sen får hon se en otäck ätsning och rusar ut ur lägenheten. Så att, jag vet inte om det här, både de här romanexemplen, där gick det dåligt. Så
ja, ja. Men jag skulle säga så här, okej, vill du se mina ätsningar? Jättegammalt, 1800-tal.
Ja.
Dricka te, kanske 1900-talet någonstans.
Ja, jag vet, jag har dålig pejl på hur liksom. Men den är ju, i och med att den är så pass generell och dricka te är så pass allmänt, så att säkert så länge som man har druckit
te.
Jag vet inte.
Netflix and chill 2014.
Ja, då var det i alla fall tydligt etablerat i den här liksom, sexuella betydelsen, vilket betyder att den säkert fanns innan. Alltså det måste ju ha hänt liksom, innan, men då var det så att det, man kunde nästan inte säga det i sin ursprungliga betydelse.
Nej, just det. Alltså, men och, precis, jag kommer inte på några fler sådana här uttryck. Gör du det, Camilla?
Nej, jag tror inte det. Men jag ska kanske testa det här med ätsningarna nästa gång. Det kanske kan få en renaissance.
Jag tycker du ska testa det.
Ja.
Tycker du att du har fått svar på din fråga?
Absolut. Tack så jättemycket.
Vad bra. Tack för att du var med.
Hej, hej.
Här är den.
Sista frågan för idag.
Ja. Den är från lyssnaren Therese och hon tycker och tänker så här. Jag uppfattar omdömen som gullig, duktig och synd om som nedlåtande. Jag kan dock inte riktigt sätta fingret på vad det är som gör det. Det är som att den som säger att den andra är gullig, duktig eller stackars samtidigt höjer sig själv över den andra personen. De som använder uttrycken påstår sig ju göra det för att uttrycka något snällt. Men jag uppfattar det som otrevligt och förminskande. Varför? Jag vill säga, jag har försökt få med Therese på telefon, men jag har inte fått tag i henne. Det hade varit intressant att bolla, liksom, utveckla lite. Men jag tycker vi tar frågan som den är ändå. Gullig, duktig, synd om eller stackars?
Och hon tycker att det är nedlåtande när man sätter sig över den andra. Och det tror jag tror det ligger mycket i den känslan. Jag tror att många delar den. Och sen frågar hon varför. Det är ju alltid en svår fråga.
Ja.
Men jag tror att vi kan spåra det liksom i vår kultur och vilka egenskaper som är mest värderade. Alltså det här med att styrka och hårdhet faktiskt är värderade egenskaper. Medan svaghet och mjukhet och till och med vänlighet är lågt värderad.
Ja.
Det är lite olika hennes exempel här, för synd om, när man säger synd om, då förklarar man ju någon annan ynklig och lite tragisk.
Mm.
Så det är väl liksom ganska tydligt. De andra två är ju inte, det är ju ett annat slag, för det kanske ändå är på ytan positiva ord, alltså gullig och duktig.
Ja. Men vi separerar dem då. Om vi pratar om gullig och duktig då.
Ja.
För hur kan positiva ord uppfattas som nedlåtande?
Och då får man ju fundera på vem de används om. Alltså vem de används av och om. Och dels, alltså man kan ju ta upp det här exemplet också, duktiga. Om vi tittar på hur det används, både duktig och gullig i bruket, så används det, alltså de bästa ordkompisarna för både gullig och duktig är tjej.
Spännande.
Ja, så det är ju ofta en förklaring, för att då har man ju också en lägre värdering. Så att om någonting används mer om kvinnor, så kommer det att vara en egenskap som är lägre värderade, för att kvinnor generellt sett värderas lägre. Det som förknippas med kvinnor, som också är det här. Man kan ju alltid resonera om vad som är hönan och ägget, liksom en svaghet, mjukhet, vänlighet. En annan sak som man också kan se tydligt om man ska spekulera i betydelsen, till exempel i det här med duktig då, så har vi duktig tjej, fotograf, flicka, spelare, kille. Det är topplistan där. Och då är det också det här att i duktig så ligger det ju en komponent. Ofta, alltså duktiga människor, de underkastar sig plikter och regler. Eller hur? Det ligger liksom, alltså det finns ju också ibland en moralisk aspekt. Alltså att det betyder som präktig eller lite moraliskt högtstående, vilket också är något som man kan se ner på. Alltså om man tittar på exemplen med duktig, så kan det vara, nu har jag varit en duktig kille och diskat. Numera är jag en duktig miljömedveten kille och åker kollektivt hela tiden.
Den, men det är en prestation på något sätt, man har gjort någonting.
Men det är inte kopplat till någon specifik liksom, yrkesskicklighet. För om man istället till exempel tittar på skicklig, för det finns ju också duktig, alltså det med duktig spelare, duktig yrkesman, duktig lärare, duktig målvakt, duktig fotbollsspelare. De finns ju också, de är också med på den här topplistan. Men om man istället tittar på till exempel skicklig, då är topplistan spelare, hantverkare, musiker, politiker, lärare, förhandlare, debattör. Om man tittar på erfaren, ekonomiassistent, redovisningsekonom, hjärtkirurg, projektledare. Så du ser, det är ganska slående skillnad där, va?
Ja.
Och det kan man också se. Om man tittar just duktiga, så vad det har, om man tittar i skol- och utbildningsforskning, för det kommer ju så här larmrapporter, om vi nu återigen ska koppla det här till manligt och kvinnligt, vilket jag tror faktiskt är en analys man kan göra, att pojkar halkar efter i skolan. Det är fulare för pojkar att anpassa sig och vara liksom lydiga, duktiga, anstränga sig. Men däremot så har vi väldigt tydliga geniideal, och det ser man ju också när man kommer upp högre upp i, alltså det är inte fult för pojkar att vara duktiga och vara högpresterande så länge de inte har ansträngt sig för mycket. Alltså att man också har det, att i duktig ligger det här att man är lite präktig, man underkastar sig ideal, man har ansträngt sig, man är hårt arbetande, och det värderar vi mycket lägre än liksom det här geniet, som också typiskt, geni är också typiskt manlig grej, det vet vi, eftersom Börje Ahlstedt sa kvinnogeni.
Vad är det här för referens?
Det var en referens. Jag tror att Börje Ahlstedt kallade Lena Nyman för ett kvinnogeni.
Ja, just det. Då säger man också vem som är ett geni i vanliga fall. Ja.
Så att jag tror att vi har dels en kultur av manlig våldsromantik, dels en kultur liksom av den här manliga genidyrkan som är liksom genialisk och fantastisk utan att anstränga sig. Och sen så det här att jobba, att vara duktig, att vara tillax, inte lika högt värderat.
Det är en analys då om varför ordet duktig kan uppfattas som nedlåtande.
Mm.
Vad kallas det här området inom språkvetenskapen?
Oj, hur menar du?
Ja, men det här hur man uppfattar ord. Och
betyd,
så
alltså, det är ju semantik, och sen så kan man ju prata, så man kan titta på det om man liksom är semantiker och undersöker ords betydelsepotential, men också kanske att man skulle titta på det inom diskursanalys, alltså att man tittar på vilka diskurser som används för att konstruera liksom, olika saker i vårt samhälle, alltså till exempel manligt och kvinnligt då, som verkar vara en komponent i de här.
Det verkar spela roll, det verkar spela för roll. Språket.
Mm.
Ja, vi kanske får lite reaktioner på det här, vem vet?
Vem vet?
Men Ylva Byrman, tack så mycket för att du var här idag, och du kommer tillbaka senare i höst, vinter.
Mm, det gör jag gärna.
Hej då!
Ha det bra, hej!
Hej.